Director's Cut.
Det ska jag faktiskt göra. Det vore ganska roligt att man gör det här.
Börjar med att han är 25 minuter försenad. Så stämningen är väldigt ansträngd.
Men vet du vad man kan, vet du vad man skulle kunna göra? Man gör en version där man bara pratar om den icke-verbala kommunikationen.
Ja.
Mm. Att, och helt subjektivt också. Under tiden som jag intervjuar Johan så har han en undflyende blick. Han svettas hymnigt och leker med en bickpenna.
Men så här, icke-verbala kommunikationen, och så är jag bara helt tyst. Du sitter och pratar själv. Så här. Men så marknadsförare som så här, Johan Lohman får stå upp dig. Så är det bara du själv som pratar.
Det låter som ett väldigt bra program. Nej, nu kör vi igång.
Nu kör vi igång.
Du, Johan Lohman, välkommen.
Tack så mycket.
Till programmet. Vad är din titel? Marknadschef? Är det den svenska titeln?
Stämmer mycket bra, exakt.
Vad gör ni just nu på Stutterheim? Berätta.
Just nu så håller vi på och anställer ganska mycket. Har väl i snitt anställt en till två personer de sista 6 månaderna. Så vi börjar närma oss 15-16 anställda nu. Och jag har äntligen börjat få lite kollegor och sådär. Så för egen del så handlar det ganska mycket om att se hur alla ska jobba i liksom olika strukturer och i strukturen som rör just marknadsföring och PR. Men även också det dagliga. Vi har ju väldigt många PR-byråer för vår storlek och vi... En av de anställningar som vi har gjort, det är en kille som jobbar med vår webbhandel, vilken jag har skött i min roll på egen hand tidigare. Så det är lite av en, vad ska man säga, brytpunkt där vi kan börja fokusera på de stora bitarna, men samtidigt också fortsätta det vi redan har etablerat så framgångsrikt.
Hur kommunicerar man sig själv som arbetsgivare för att få rätt typ av människor som söker jobb hos en?
Vi har ju provat olika vägar. Till en början så tänkte vi att, vilket jag är säker på att vi kommer in på, men vi har ju en väldigt dedikerad following i sociala medier. Och vår uppfattning var så här att om vi vänder oss till egna nätverk internt i företaget, alltså att de anställda delar med sig av en länk till en annons, om vi utnyttjar våra egna kanaler, då kommer vi att få den mängd ansökningar som vi vill ha. Men då har vi väl märkt, framförallt när vi börjar titta på mer seniora tjänster, där mer liksom specialiserade roller, som vi har anställt en designchef precis och så vidare. Där finns det en poäng i, och säkerligen som i alla branscher, att gå via mer professionella rekryteringsnätverk. Det kan vara online, men även liksom via använt headhunter för vissa roller och sådär. Jag håller på att titta på framförallt vad vi kan göra online utanför vår egen sajt. En samlingspunkt liksom för modebranschen. Och det finns några olika sådana. Vi funderar fortfarande på exakt var vi ska vara. Men det är ju liksom ett varumärkesbyggande i sig, självklart. Hur och var man anställer och vilka man syns tillsammans med i den situationen. Liksom.
Ja, jag lyssnade förut på Carl-Oskar Stjernström som är marknadsföringskonsult. Och han sa det att bemanningsföretagen kommer få det tufft, menar han. För nu flyttar LinkedIn fram positionerna och det räcker med en sökning på 15 minuter så har du fått ett antal lämpliga kandidater som du kan kalla på intervju. Så slipper du plöja ner en massa... 100 000-tals kronor till manpower istället.
Mm.
Vad tror du om det?
Jag kan bara tala ur vår erfarenhet. Och där har vi använt headhunters eller rekryteringsfirmor i extremt specialiserade roller. Och specialiserade roller för vår del har ju handlat om både design men även IT och teknik. Liksom. Och rent personligen så kan jag väl säga att båda de processerna var extremt givande, för rekryteringsmänniskan på andra sidan bordet har ju en mångårig kunskap som är svår att bygga upp på en internetsida. Liksom. Att det blir samtidigt som det är formellt att de sammanfattar så här, här är er kandidat, så finns det ju en human aspekt i det som är svår att uppbringa online, skulle jag säga. Men för att ta ett annat sådant exempel och säga emot mig själv lite grann, så modebranschens husorgan Business of Fashion, de kämpar väl som alla tidningar med intäktsmodeller och så vidare, men där är en av flera olika saker som de tittar på en karriärsportal där de har lyckats attrahera alla de stora lyxvarumärkena, premiumvarumärken, ett steg ner, liksom kedjor, den sortens saker, och de gör det på ett väldigt smart sätt där man på sin företagssida kan inkludera Instagram-feed, man kan lägga till nyckelprofiler i företaget för att den som funderar på att söka en tjänst hos Stutteren till exempel ska få en bättre bild av företaget. Och jag har tittat ganska mycket på dem sista tiden, och där kan vi känna att tjänster som LinkedIn och så vidare är ju väldigt platt i jämförelse. Det är liksom en logotyp, en beskrivning och en länk till en annons mer eller mindre. Medan det här är mer visuellt, mer historieberättande och sådär. Så jag kan tänka mig att vi hamnar där till exempel, för vi har till syvende och sist anställda från Japan, Argentina, Frankrike och Sverige och Polen också. Så på något sätt har vi hamnat där i alla fall. Så vi pratar engelska mest hela dagarna, så det känns som att intressant att titta på en portal som den till exempel.
Jag tänkte rent designmässigt, var befinner sig Stutterheim just nu?
Jag menar, när vi startade det här, det var ju inte så att det första vi gjorde var att konsultera en trendkonsult som gav oss en palett på vårens färger. Liksom. Det var inte där prioriteringen låg, utan vår första produkt var ju en matt svart regnrock, och sen gjorde vi en vit, och det var ungefär det vi gjorde i ett och ett halvt, två år. Mm. Men för att svara på frågan lite mer, så har det på något märkligt sätt blivit så att mycket av det vi har gjort, vi gjorde någonting i koboltblå och så vidare en säsong tillbaka, då visar det sig att när man tittar på modevisningarna som då är ett år framåt eller ett halvår eller vad det är. Jag rör alltid till det här med säsonger. Får ursäkta mig till att börja med. Att då var den färgen, eller om det var flera färger, var väldigt synonym genom vad många andra gjorde. Och då hade vi då helt enkelt bara på egen estetisk känsla och vad vi känner är, ja, men passande för oss och vårt varumärke, plockat upp den. Men det visade sig vara trendriktigt. Liksom. Sen i takt med att vi anställer och har satsat på design framför allt med mer personal där, så har jag väl en förhoppning eller en känsla av att vi tenderar att träffa rätt. Men det är liksom inte den uttalande ambitionen, utan vi är väldigt trygga och säkra i vår estetik, och då brukar färgpaletten komma på köpet, ungefär så.
Du, jag tänkte, innan du började på Stutterheim så jobbade du på Jung, va? Du gick direkt från Jung till?
Precis, gå in Jung Relations.
Jung Relations, vad gjorde du
det
där?
Det finns ju Jung von Matt och Jung Relations. Det som var utmaningen med att jobba med planning i PR-branschen är ju att uppdragen från kunden ser ju så oerhört annorlunda ut jämfört med att göra en kampanj som ska gå utomhus och på TV och på webben och i sociala medier och så vidare. Det som jag lärde mig mest av och det som utvecklade mig allra mest, och det här är helt sant, det låter som en klyscha att säga det, men förutom att jobba med extremt begåvade människor, för det är de verkligen där, Det var ju att pitcha. Liksom. Det var ju det som var fantastiskt. För att
vad skulle du säga är de vanligaste felstegen man kan göra i samband med en pitch?
Jag kan väl känna lite så här och att många reklambyråer i Stockholm eller kommunikationsbyråer, oavsett om det är reklam eller PR eller digital eller vad det är, ligger ju väldigt koncentrerat till innerstan. Det är ju ofta människor i ett åldersspann som kan skifta, absolut, men en hyfsat homogen grupp liksom, som jobbar i den här miljön. Det jag, om jag ska dra mig till minnes någonting som kan liksom gå fel i en pitch, det är väl att referensramen ibland var när man sitter med en brief från en kund, ett uppdrag eller en brief för en pitch och tänker så här, vad ska vi göra, vad är problemet och hur ska vi lösa det? Att referensramen för att lösa en problematik eller en utmaning är hyfsat likriktad. Och
du menar från de olika pitchande byråerna eller?
Det kan jag inte svara på, för jag har inte varit på kundsidan och sett olika pitchande byråer. Det jag pratar om är väl snarare internt i en arbetsgrupp. Och man kanske är stressad och pressad av andra uppdrag. Och så blir det liksom, ja, just den här pitchen, och så sätter man ihop det och man gör vad man kan på den tiden man har. Men så sitter man där med kunden och har en magkänsla av att oj, eller det här känns inte, det är väldigt så här Stockholms referenser, riktningar, att man i vissa fall så tror jag att man hade kunnat lyfta blicken mer och ja, men titta utanför Stockholm, titta ut i världen istället för att liksom ser i sin lilla tunnel. Det
och då menar du inte
ingenting som händer jätteofta, men det händer någon gång ibland.
Ja, och då tänker du inte på liksom kundsegment och liksom anpassning efter målgrupper och så, utan mer på referenserna som man tar med sig in i en,
det skulle jag säga,
i en kreativ liksom bygg ut av en pitch.
Exakt.
Okej. Okay. Så vilka filmer ska man titta på istället då? Ska man gå mer och titta på Buskis i Bengtsfors, åka på Way Out West och käka på Urban Deli hela tiden?
Jag tror att det sammanfattar, jag kan inte svara på om man ska titta på Buskis, men jag tror att det sammanfattar det väldigt bra. För att fördjupa det, låt oss säga att det är en kund från Norrland som vill ha en byrå i Stockholm. Så åker de ner från Norrland, de ska bygga någonting där och träffar fem olika byråer, varav fem av fem byråer har 3-4 personer i arbetsgruppen som bor i samma område, som är i samma ålder, som äter på samma ställen, som har ungefär samma värderingar. Då tenderar det ju, oavsett om man vill det eller inte, att bli hyfsat likriktat i vad man kreativt väljer att föreslå. Jag ska inte liksom säga att det är så alltid, men jag tror att just de situationer som jag har upplevt själv på det sättet, där känner man ju att djup, välgrundad, välfokuserad planning, undersökning mer eller mindre, skulle kunna råda bot på det. För då handlar det inte om värderingar, utan då handlar det om riktiga svar på vad en kund ska göra och vart en kund ska.
Prestige till pragmatik.
Exakt, från prestige till pragmatik. Väl sammanfattat.
Är det så alltså, det är det som är frågan, är det så att många byråer bara springer efter det som är det senaste och kanske inte tittar på det som faktiskt är mest effektivt för att skapa en bra ROI?
Det skulle jag säga absolut. Jag skulle säga att de som springer efter det senaste är väl inte så många, men det finns ju utan tvekan exempel på det. Jag vågar inte säga det senaste buzzwordet, men har man jobbat några år eller väldigt många år och sett saker komma och gå, så är det nog lätt att skriva under på det också. Jag tror att de byråer som är allra mest framgångsrika, de är lite som Handelsbanken. Typ att om Skandiabanken är i framkant vad gäller mobilappar och webbank och så vidare, då är Handelsbanken alltid sist av alla. Men de vinner svensk kvalitetsindex i högst kundnöjdhet vad gäller liksom kundnöjdhet. Och, men man vet att lanserar de en mobilapp eller nya funktioner i sin mobilapp, då vet man att no shit, liksom, det kommer fungera så jävla jävla bra. För de har tittat på alla andra och sett dem misslyckas. Liksom.
Vad skulle du säga är, nu kan du bara tala utifrån, ja, det beror ju helt på såklart vilken typ av kunder och vilken tjänst man ska sälja, men vad är det mest effektiva sättet att marknadsföra sig på?
Du menar där jag är idag? Jag skulle utan tvekan säga att det är genom PR. Utan tvekan.
Och vilken form av PR?
Ja, och då är vi där igen. Så, jag nämnde Jung och deras, eller min bild av Jung som arbetsgivare och som byrå, att man ifrågasätter vad som är PR och vad som går in i PR. Jag tror att ser man PR klassiskt så är det ju en väldigt hantverksdriven disciplin som handlar om kriskommunikation, lobbying, pressmeddelanden, medieträning, den sortens saker. Men ser man PR som ett vidare begrepp där man använder det som verktyg för att både positionera ett varumärke men även berätta en historia på olika sätt. Det gör det ju till en mycket mer spännande och intressant disciplin. Och jag ställer mig ju till de senare utan tvekan som ser det på det sättet.
Med storytelling?
Bland annat. Mm. Och jag skulle säga att det som har fungerat så väl med oss, eller för oss på Stutterheim, det är ju att vi har både en väldigt, väldigt intressant diversifierande historia att berätta. En historia som är sann, den är välgrundad i det vi gör på daglig basis. Men sen så har vi även produkter som är fantastiska och har fantastisk kvalitet. Man brukar inte vara liksom frälst med båda bitarna. Det brukar vara antingen eller. Och jag tror också att det bästa sättet att marknadsföra sig på, om man ställer det jag gör eller det vi gör idag i relation till hur man klassiskt sett jobbar i byråvärlden till exempel, det är ju ofta väldigt projektorienterat. Att en kund har en påse pengar för att man ska lansera en ny müsli eller man ska göra någonting. Och så vet man att man ska köpa media under 6 veckor och sen så ska man göra si och göra så. Vi på Stutterheim, vi använder ju PR liksom hela tiden. Vi ser ju inte något slut på att jobba med PR. Jag och mina kollegor som jobbar med kommunikation, vi jobbar ju med PR hela tiden. Och det är sällan vi säger så här, nu ska vi jobba med PR, utan det är ett pågående projekt, en pågående kamp att bygga varumärket.
Och relationen så, låter ju väldigt mycket så.
Relationen, absolut. Och den har massor med olika aspekter. Jag kan ta några exempel. Låt oss säga så här att det finns några olika grader av mode-PR. Och det första så har du ju vad man kallar shopping-sidor. Det är när ett media, en blogg eller en tidning använder vårt eget material för att placera våra produkter på en höstens jackor temasida eller någonting sånt. Å andra sidan har du vad man kallar editorials eller modereportage, tror jag är det mest försvenskade ordet för det. där en stylist eller en moderedaktör på en tidning från någon av våra PR-byråer lånar ett plagg som den här stylisten eller moderedaktören tycker passar bra in i en historia som den här personen ska göra. Och det är ju ofta väldigt hög image på den sortens uppslag. Liksom. Det är ofta fantastiska bilder, fantastisk styling och så vidare.
Som ni slipper betala någonting för också.
Till exempel. Ja. Till exempel. Men vad det gör är ju att det positionerar ju oss högre upp liksom, på skalan. Låt oss säga att vi har en sån här editorial i italienska Vogue till exempel. Det är ju väldigt, väldigt bra för oss att själva kunna spegla den historien på vår Facebook-sida, på Instagram. Men allra, allra helst se att andra speglar oss genom det här. Att andra postar eller bloggar eller vad de nu gör. Att det här har jag sett, vilken fantastisk bild. Men i själva PR-hierarkin så är ju också liksom, det ytterst heliga är ju att få chansen att berätta historien. Alltså att ett porträtt på vår grundare, Alexander Stutterheim, eller som vi hade nyligen, tre sidor i Bloomberg News, den amerikanska finanstidningen, som täckte både den emotionella biten av varumärket med historien och så vidare, men även den rent affärsmässiga. Hur går det finansiellt och vart ska vi i framtiden och så vidare. Rent bildmässigt i den historien så var det bilder på produkter. Det är också check i en sån här brand profile att det var bilder på produkter. Det var bilder på Kanye West när han har en av våra rockar på sig. Och som jag sa, det var väl kopplat till det svenska, till vår historia och så vidare. Så det var ju fäst i mitt huvud när det klippet kom upp.
Ja.
Men det är liksom de tre olika nivåerna. Brand profiles, shoppingsidor, eller brand profiles, editorials och shoppingsidor. Det är det man kan jobba med i PR. Sen så kan man ju skjuta in massor med andra saker i PR-begreppet som är våra egna sociala medier till exempel. Hur vi hanterar dem, vilken bild vi väljer att bygga där, om vi väljer att ha en...
Vad bygger ni för bild då?
Jag skulle säga att vi har ju funnits i 5 år nu. De 3,5 första åren så var den extremt osensurerad, en extremt ärlig, en extremt persondriven bild som sköttes av Alexander själv i och med att vi hade inte personal som skötte det. Det fanns en charm och en poäng i att göra det på det sättet att vi var liksom den här underdoggen som skulle slå sig upp i industrin och jag menar, folk gillar att följa en person som å ena sidan är kreativ och fantastisk och å andra sidan är lite galen och speciell. Liksom.
Och ni gjorde det tydligt att det var han. Så att
ja, det hoppas
man, jag. Man förstod liksom att det var han som skrev.
Det hoppas jag i alla fall. Det som vi kände var väl att efter ett tag när vi blev fler och fler anställda, andelen butiker växte, PR-succén fortsatte, då satt vi i en situation någonstans där vi kände så här, men oj, vi har ju möjlighet att spegla alla de här framgångarna men ändå fortsätta berätta vår historia i de sociala medierna på något sätt. Men det fanns för mycket fina pressklipp, det fanns för mycket behind the scenes bilder från kontoret. Det fanns för mycket bilder på retailers i Belgien som skickar, hej, titta här, nu har jag hängt upp era nya styles i min butik och dricker kaffe med mina stamkunder. Liksom. Fina små bitar som speglar att vi både är liksom relevanta här i Sverige och Stockholm, men även ute i världen. Och så kanske också någonstans att vi ville navigera ifrån det här underdog till att nej men vi var en underdog, men nu börjar vi faktiskt lyckas. Och då vill vi prata om det i högre utsträckning. Sen är det ju en balansgång att vi vill ju inte att det ska kännas för glättigt och bara en massa flashiga bilder och sådär. Utan vi försöker hålla den här balansen med, ja, men både humor och liksom våga prata om det här melankolibegreppet så som vi alltid har gjort. Men även göra det på ett stringent sätt kanske i jämförelse med tidigare. Så. Ja, men det var PR och sociala medier och allt.
Men du, för du kom ju direkt från Ljung in i Stutterheim-projektet.
Ja.
Vad var det som fick dig att vara så övertygad? Det kanske inte var. Men jag tänker, vad var det som fick dig att hoppa på projektet? Jag menar, en person kommer och bara, vet du vad? Vi gör regnrockar. Bara, fan, vad kul, vi kör.
Ja, jag har ju alltid drömt om det, att någon ska komma och fråga det. Det
är om just regnrockar.
En personlig dröm som jag har. Nej, så var det ju ändå inte riktigt. Värt att säga är ju då att jag har ju varit anställd i bolaget i 2,5 år nu. Men jag gick ju in och var med vid sidan av på kvällar och helger och nätter liksom, och hjälpte Alexander med det jag kan och där jag kommer ifrån, PR och varumärkesfrågor och den biten, av ren passion. För jag träffade honom i ett sammanhang.
Du jobbade på Loh Brimfors då?
Det stämmer. Det stämmer. Vi kan ju ta en kort resumé av hur vi träffades. Framförallt för att vi hade konferens med vår styrelse på den platsen där jag och Alexander träffades igår. Det var på, jag var och åt frukost med en god vän på Hotell Skeppsholmen. Ett hotell som ligger ute på Skeppsholmen här i Stockholm. Och så stegade Alexander in där i matsalen när jag satt och surplade i mig kaffe och försökte vakna. Och vi kände ju igen varann ifrån Brimfors-tiden. Men hade väl, ja, vi jobbade ihop i något projekt, men det var många i den arbetsgruppen. Så vi hade ju ingen liksom relation till varandra så, mer än att vi kände igen varandra. Då hade han i alla fall tagit in där på hotellet, för han levde med en kvinna då som hade barn från ett annat äktenskap. Och han skulle skriva, så han hade svårt att fokusera. Men vi fick liksom en man-crush på varandra ganska omgående där. Och han sa saker jag aldrig någonsin hade tänkt på. Jag sa saker han aldrig någonsin hade tänkt på. Så därmed så, ja, men vi satt där om det var 1-2 timmar och pratade om det här. Och han berättade liksom vad han hade tänkt sig om historien, och jag sa, ska vi inte numrera och signera rockarna? Och det gjorde vi på en gång, våran Arholma-linje, men även våra vaxade bomullsprodukter numrerade och signerade utav sömmerskorna. Så vi hade liksom olika sorters input som förädlade och förbättrade det här på ett fantastiskt sätt.
Vad var det som fick du att fastna för honom då?
Alltså, jag fastnade ju väldigt mycket för, jag tror att alla som jobbar i kommunikationsbranschen har ju, om man är kreatör allra mest skulle jag tro, men även säkert andra roller, att man har någon form av självhat, liksom. Att man vill egentligen skriva en bok. Om man är copywriter, eller man vill egentligen jobba med ett riktigt projekt. Så här. Det här runthattandet mellan olika saker föder ju en viss, om man redan är rastlös så tenderar man ju ibland att bli ännu mer rastlös. Sen finns det ju liksom, jag tror att, men det är också det som är tjusningen med det på något sätt. Och jag hade väl lite den här önskan och har väl alltid varit en person som har hoppat in i olika sammanhang och projekt och sådär. Men sen är lite uppriktigt så Alexander är ju en extremt intressant person, och jag kände ju att det samtalet vi hade där, det var ju liksom en stor, ett stort intellektuellt och humoristiskt utbyte där på en gång. Att vi fann varandra på det sättet. Så det började där och sen så jobbade han vidare. Han hade lite copyuppdrag för cancerfonden bland annat, vet jag. Och, men höll på och letade en fabrik och gjorde mönster tillsammans med en mönsterkonstruktör från något modeföretag som hjälpte till och ställde upp och sådär.
Du, förlåt, innan vi går vidare där. Mm. Det här självhatet, hur tänkte du då? Ja, nu har jag svårt att släppa det. Mm. Det här med att du hattade runt, är det så att du gick omkring och närde en dröm om att vilja göra något annat? Vad tänkte
ja,
du på?
Ja, alltså någonstans så är det ju så, för jag tror att är man en kreativ, tänkande person, då det finns ju många som finner en stimulans i att det alltid är någonting nytt. Att det alltid är annorlunda varje dag på arbetet och så vidare. Men så finns det ju också de som känner att man kommer till en punkt när man jobbar med 8 kunder samtidigt att fan, det vore skönt att applicera mitt sätt att tänka, att formulera mig, att formge eller whatever, beroende på vad man har för disciplin, på en och samma sak för att se resultatet som kommer av att spetsa sitt engagemang, sin kunskap in i ett sammanhang för att se effekten komma tillbaka. Och självhat är väl liksom en lite cyniskt uttryck för det, men det kan nog säga att det kan nog förhoppningsvis de flesta som lyssnar på det här relatera till om man är i byråbranschen i alla fall. Men det tål ju att sägas att det mötet då som jag beskrev mellan mig och Alexander Stutterheim, det ägde ju rum dryga 3 år innan jag tog steget och började ägna mig åt Stutterheim Records på heltid. Så det hände ju inte över en natt.
Och så det var på kvällar och helger istället som du liksom...
Precis, ja, precis.
Och parallellt med ditt arbete på Ljung då?
Parallellt med Ljungs goda minne. Tack till Ljung för det. Mm. Nej men seriöst, det är liksom inte en självklarhet att en arbetsgivare ska ställa upp på en sån sak. Och, jag vet ju att jag gjorde ett så bra jobb som möjligt. Och sådär. Det hade ju inga negativa konsekvenser, utan det var ju flera personer på Ljung som hade andra engagemang. Vissa bryggde öl, andra DJade och det fanns någonting mer som jag inte minns nu. Men jag tror också man får ju kreativ energi av att vara engagerad i någonting annat som, ja, men som det här för mig var, det var ju en passion till en början. Det är i allra högsta grad fortfarande. Det är nog nästan en större passion idag än vad det var där och då. För det var en passion och en frustration att periodvis ville jag väldigt mycket att engagera mig i det. Men så ville jag väldigt mycket i mitt riktiga arbete.
Men du, jag vet inte vad som känns mest realistiskt i tidshorisont att liksom titta framåt. Men om 5 år. Mm. Var befinner sig, det är ju fortfarande ett väldigt ungt märke, var befinner ni er, tror du, om 5 år?
Jag vet ju vad vi har för affärsplan på ett 3-årsperspektiv och kan ju lugnt säga att vi är mycket, mycket större än vad vi är idag rent finansiellt. I och med att vi är större finansiellt kan vi också anställa mer personer. Jag kan tänka mig att vi har breddat vårt sortiment inom rockar framförallt, för det är det vi är bäst på i högre utsträckning för att vara relevanta i människors garderob på en vardaglig basis och inte bara när det är grådaskigt väder som det är idag här i Stockholm. Jag hoppas att vi har budget och möjligheter att kanske göra lite större kommunikationsinitiativ, att vi har lyckats med utmaningen att fortsätta vara relevanta på det fantastiska sätt som vi är relevanta idag. Men det kräver ju oerhört mycket liksom. Det man säger i PR, det man berättar i form av en historia, det är ju bara relevant till en viss grad liksom. Så man måste ju ständigt, åtminstone på en årlig basis, ifrågasätta liksom, är vi på rätt spår eller ska vi göra andra prioriteringar och sådär. Och det kommer vi ju ha gjort 5 gånger om man då tänker på ett 5-årsperspektiv.
Kan man ändra historia?
Alltså det där har vi ju diskuterat väldigt mycket, och jag tror, är man en liksom arbetare inom kommunikationsindustrin eller jobbar man med historier på olika sätt, så är det ju självklart att man inte kan ändra en historia. Men jag tror också att det som man som kommunikationsarbetare lägger i begreppet storytelling, det är nödvändigtvis inte vad vi lägger i det begreppet. När vi säger storytelling, då ser vi det ganska pragmatiskt att det är den historia vi presenterar på våran sajt under länken Our Story.
Mm. Nu måste du berätta också, såklart, den här storyn.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Det har jag glömt bort.
Och jag menar, det, självklart kan vi inte gå in och skriva om en historia. Det vore liksom fel gentemot oss själva. Men det kanske finns andra sätt att berätta en historia på. Det kanske finns ett sätt där vi i kraft av den historia vi har och var vi kommer ifrån kan skapa en värld, ett bildspråk rättare sagt, som mer andas oss och vad vi står för. Det kanske inte är så att vi behöver skriva långa, långa texter och förvänta oss att folk läser de texterna, utan vi kanske kan signalera det vi gör på ett annat sätt. Det är snarare det jag är ute efter.
Intressant.
Det känns som varje mening slutar med
Du vet, det där kan, fick du, jag göra en...
Du kan göra en mapp med så här ett...
Du, jag tror nog att min mapp skulle vara tyngst då i sådana fall. Jag tror det där är nog det som jag har fått mest bassning på när jag har haft olika mentorer i radiovärlden.
Kan vi bara ta en supersnabb paus?
Nej, men du, vi är klara.
Är vi klara?
Ja.
Jävlar.
Ja.
Är vi klara alltså?
Ja, vi har ju pratat i en timme nu.
Jävlar.
Ja. Johan Lohmann, stort tack för att
tack
du ville vara med.
Tack så mycket. Ja. Tack. Kan vi ta i hand också?
Ja, det kan vi göra. Absolut.
Ja, tack.
Hoppas kardemumma bullen var god.
Mycket god.
Ja.